Det är inte bara bra att lära sina barn att städa ordentligt eller byta proppar och annat praktiskt. Det lönar sig också att förbereda sina barn på en hel del lite, ja, kan man kalla det byråkratiska saker. Mia-Maja Vega, du jobbar som ekonomirådgivare vid Martaförbundet och du har koll på såna här saker. Och en viktig sak, ett viktigt ord, är konkurrensutsättning, inte sant?
Exakt. Ja, det helt enkelt det här att vi är prismedvetna och vet vad vi betalar för och vad priset är för det. Det är jätteviktigt och det börjar helt enkelt från det att vi till exempel när vi väljer abonnemang, att vi inte går till den första bästa operatören och tar det de erbjuder först, utan kollar faktiskt att vad olika tjänsteleverantörer har att erbjuda. Och det där, kolla att vad är vårt egna behov och det där, och sedan jämför de här priserna och baserat på det sen då fattar ett beslut att vad som passar oss bäst.
Där är det ju lite tur om man är ungdom, för det finns ju vissa sådana specialerbjudanden som riktar sig just till ungdomar och studerande.
Ja, och det här till exempel kan vi ta som exempel att många banker och försäkringsbolag så erbjuder så här ungdomspaket. Där du kan få då en hemförsäkring och olycksfallsförsäkring lite billigare än vad då kanske vanliga vuxna får. Och det där, då kan man också baka in ofta en reseförsäkring dit sen om man skulle ha behov för det. Men att det lönar sig helt enkelt att kolla med olika företag då och bolag då, att vad de har att erbjuda.
Hur är det då, jag menar, man skriver elavtal, försäkringar, abonnemang och sen kommer också räkningarna hem på posten eller via nätbanken kanske nu för tiden. Finns det någonting där man borde som vuxen tänka på att det här borde man kanske berätta eller säga någonting som kanske känns självklart för en vuxen men som inte nödvändigtvis är det för en ungdom som skaffar sitt första hem?
No, det är hemskt viktigt att vi poängterar det här att räkningarna ska betalas i tid. Att det som står som förfallodag där, så det är det som gäller. För att lätt går det på det viset att om man börjar skjuta på de här räkningarna och tänker att no, jag betalar den 3 dagar för sent för jag får då mitt studiestöd. Så går det på det viset att när 3 dagar blir en vecka blir kanske 2 veckor. Och så märker man att det har kommit en sån här påminnelsefaktura hem. Och den kommer sen med en extra kostnad att varje påminnelse kostar 5 euro. Vilket betyder att den blir också dyrare den här räkningen. Plus att det blir en vana för oss det här att okej, att man kan skjuta på saker och ting. Vilket betyder att det sen i längden kan leda till att vi kan få en till och med betalningsstörning.
Ja, betalningsstörning eller betalningsanmärkning är ju sånt som faktiskt ganska länge kan sen sätta käppar i hjulet. Till exempel när man ska teckna ett hyresavtal, inte sant?
Exakt, ja. För att hyresvärden kan kräva att det där, man visar upp det här då, att man har skött sig tidigare. Att om du har en betalningsanmärkning så kan hyresvärden helt enkelt säga att du inte får en bostad. Samma gäller också lån förstås, att om man har en betalningsanmärkning så kan det vara avsevärt svårare att få ett lån.
Och det kanske blir sen aktuellt inom en relativt nära framtid, alltså sen när studierna kanske avslutar eller så. Mia-Maja Vega, du är alltså ekonomirådgivare vid Martaförbundet och vi kom nu lite sådär automatiskt in på det här med hyresavtal. Och också när man tecknar ett sånt för första gången så ska man visst vara lite uppmärksam.
Absolut, ja. Så som det gäller alla avtal så är det jätteviktigt att det här hyresavtalet görs skriftligt. Och därför är det så viktigt att man gör det skriftligt, för att fast ett muntligt avtal också är helt gällande så kan det vara ganska svårt att bevisa innehållet ifall det inte finns då uppskrivet någonstans och det skulle bli en rättstvist. Så att se till alltid att hyresavtalet är skriftligt. Och sen en annan sak är att det ska ju framgå förstås vem som är hyresgästen och hyresvärden, adressen var den här lägenheten finns och avtalets längd, det vill säga att är det här då tills vidare eller tidsbundet avtal, hyresbelopp och så finns det också den här punkten hyresgaranti som ofta är med. Och det är ju ofta en säkerhet som hyresgästen ger till hyresvärden som då ska täcka att ifall det händer någonting i bostaden. Eller att du inte betalar dina hyror. Så det är en säkerhet som man betalar in. Och den kan ju vara till och med två månads hyror, så det är inte några småbelopp. Så det ska man också vara förberedd på.
Ja, det kan vara bra att spara i god tid så att man har råd att betala den där garantihyran.
Exakt, det är viktigt att komma ihåg att det här att flytta hemifrån så det innebär mycket mer än det att man beställer en flyttbil och det där bjuder sen kompisarna på pizza som kommer att hjälpa till. Att det kommer mycket, mycket kostnader där med.
Och nu om man pratar då om ungdomar som skaffar sitt första egna hem, flyttar hemifrån och så då gäller det ju också att kanske ha en mera helhetssyn på ens utgifter. Bor man hemma hos mamma och pappa så vet man kanske inte vad allt kostar och kylskåpet fylls av sig själv så att säga. Har du några så här budgettips för ungdomar? Att hur ska de tänka sen när de plötsligt ska finansiera allt från disktrasor till läsk och hyra?
Ja, men nu måste vi säga som det här att de här pengarna är ju en resurs och få av oss har oändligt mycket av det heller. Och därför måste vi börja fundera på det här att vad är det som vi upplever att är viktigt i vår vardag? Vad är sådana saker som vi vill prioritera? Och så måste vi fundera på så här, det att hurdana konsumenter är vi? Och här kommer man igång med att under minst en veckas tid spara alla sina kvitton och bokföra dem. Och här kan jag tipsa om en ganska bra tjänst som heter Penno. Som finns på nätet där man kan mata in sina inkomster och sina utgifter. Och där får man en ganska bra helhetsbild av hur man är som konsument. Och det hjälper en också att göra en realistisk budget. För när man vet vart de där pengarna försvinner så är det också mycket lättare att ta tag i det där sparande. Och se sen att okej, att nu har det gått ganska mycket pengar till exempel läsk den här månaden. Och när du ser det svart på vitt så ser du att okej, nu kanske jag måste minska på det här läskköpande för att då kunna kanske använda pengar på något annat. Så att man gör det så här konkret för sig själv och inte bara så att säga hyvlar kortet och det där tänker att det inte syns någonstans.
Så till exempel den där kaffen som man alltid tar när man går till en föreläsning, så även om det är kanske en liten summa per dag så på, när man sätter ut det på en hel månad så kan det faktiskt vara en ganska betydande summa.
Precis, så det får 2,50 varje morgon till den, så tar det gånger 30. Så det är en ganska stor summa i månaden och den kan man lägga på mycket annat. Men att, nu säger jag inte att man ska sluta upp och köpa takeaway-kaffe, för om det är på det viset att det för någon person är det är livskvalitet och något som man vill ha med där i vardagen, så då får man ju förstås köpa den. Men att bara man inser att det är en kostnad, att man inser vad det kostar i längden. Det är det som vi också på Marta-förbundet vill poängtera, att man fattar medvetna val i sin konsumtion och vet hur det påverkar en själv.
Här kom en hel del bra tips som också passar vuxna trots att man har bott i eget hem eller kanske sitt tredje hem redan. Att hålla koll på olika ekonomiska saker och definitivt också lära det vidare så att alla har bra koll. Tack så mycket Mia-Maja Vegar från Marta-förbundet för de här tipsen.
Tack så mycket.